Rubriken för den här söndagens evangelietext är Jesus sänder ut sina lärjungar. I mer vardagligt tal kallas dessa ord för missionsbefallningen. Och så här lyder de sista verserna ur Matteus evangeliets 28 kapitel. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Kanske är det för dig som det är för mig, att när jag läser min bibel så fastnar jag vid något eller några ord eller liknande. Och den här gången var det två saker jag fastnade för. Ett kolon, det återkommer jag till snart. Och samt det att några tvivlade. Vilka var det som tvivlade? Varför tvivlade de? Och vad var det de tvivlade på? De 4 evangelisterna har alla med en berättelse om hur lärjungarna möter den uppståndne Jesus. Berättelserna skiljer sig åt rätt väl. Hos Johannes är de ute och fiskar. Hos Lukas möter Jesus dem in i staden. Och Markus berättar att lärjungarna låg till bords när Jesus dyker upp. Medan Matteus låter oss veta att lärjungarna har gått upp på ett berg för att möta Jesus. Men i alla berättelserna så möter vi lärjungarna som rädda, försiktiga och tvivlande. Och det är kanske inte så konstigt. I 3 år har de vandrat med Jesus, deras vän, som utlovat det nya gudsriket och det som de alla kommit att tro på. Och så blir den uppspikad på ett kors och dör. Och nu har ryktet gått om att han har uppstått igen. Kan man verkligen tro att det är han, vår Jesus, som lever igen? Och om det nu är Jesus, vad ska vi då tro? Kommer det gå bättre den här gången? Det är klart att lärjungarna tvivlade. Som en parentes kan jag säga att det kommer inte gå bättre den här gången. För det kan inte bli bättre än det som skedde på Golgata. Jesu död på korset var inget nederlag. Det var en seger, den största av dem alla. Lärjungarna förstod det inte då, och vi förstår det inte fullt ut idag. Men Jesu död och uppståndelse, det är det bästa som har hänt mänskligheten. Men åter till de tvivlande lärjungarna. Vilka var de? Ja, men i skaran finns Thomas, som vi lät känna som tvivlaren. Han tror inte innan han faktiskt får se spikhålen i Jesus sida. Judas har redan lämnat dem för att han inte riktigt trodde på att Jesus kunde uppfylla det där som han trodde på. Petrus finns med. Han har vi lärt känna som en ivrig efterföljare. Men han har också förnekat Jesus och efter Jesu död gett upp allt och återvänt till fiskeriet enligt något evangelie. Kanske finns det fler tvivlare bland lärjungarna. Vad var det de tvivlade på? Jag har jämfört olika bibelöversättningar och bibelkommentarer Och några av dem hävdar att lärjungarna var osäkra på om det verkligen var Jesus de såg framför sig. Där låg tvivlet. Men när jag läser The Message så får jag ett alternativt svar till varför lärjungarna tvivlade. Samma verser lyder så här. Men de 11 lärjungarna vandrade tillbaka till Galileen, till berget där Jesus hade sagt att de skulle mötas. Så fort de såg honom föll de ner och tillbad honom. Fast några av dem var tveksamma till om det var rätt att gå så långt som att tillbe honom. Att satsa på honom fullt ut. Här tvivlar inte lärjungarna på om det är Jesus eller inte. Det är ett faktum att Jesus, det är han som står där framför dem. Men är jag villig att satsa på honom fullt ut? Vågar jag investera hela mitt liv i honom en gång till? Med risk för att återigen bli besviken och lämnad. Och jag tänker att vi kan vara många som känner igen oss i detta. En gång tackade vi ja till Jesus och följde honom och var brinnande för det. Men hur är det idag? Satsar jag fullt ut på honom nu, idag också? Det är inte lika säkert. Men i vårt tvivel, i vår tvekan, så kommer Jesus till oss. Han möter oss utan något fördömande i rösten. Och jag läser vidare från The Message. Men Jesus gick fram till dem och gav dem sina sista förhållningsorder. Gud har gett mig tillstånd och befallning att ge er detta uppdrag. Gå ut och gör lärjungar till mig av alla ni träffar på, när och fjärran. Och märk dem ett dop i Faderns, Sonens och den heliga Andens trefaldiga namn. Lär dem sedan att leva så som jag har sagt er. Jag kommer att vara med er när ni gör detta. Dag efter dag efter dag. Ända till tidens slut. Jag kan tycka att det är något oklart vilka texten syftar på när det står men Jesus gick fram till dem. Är det lärjungarna, de här 11 i allmänhet? Eller är det mer specifikt de lärjungarna som tvivlade? Det var ju de som senast läste sig texten som kanske syftar tillbaka på. Det vet vi inte riktigt. Men i vilket fall som helst så finns de här tvivlande lärjungarna med bland dem som får vara med och ta emot uppdraget. Och nu i uppdraget så kommer vi tillbaka till det kolonet som jag nämnde tidigare. Det här kolonet det står på olika ställen i Bibel 2000 och i The Message. I Bibel 2000 står det så här. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Kolon. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem att hålla det bud jag gett er. Uppdraget där är att göra folk till lärjungar. Hur gör vi det? Jo, genom att döpa dem och att lära dem hålla buden. I The Message står det: Gud har gett mig tillstånd och befallning att ge detta uppdrag, kolon. Gå ut och gör lärjungar till mig av alla ni träffar på, när och fjärran. Märk dem med ett dop i Faderns, Sonens och den heliga Andens trefaldiga namn. Lär dem sedan att leva så som jag har sagt er. Här blir dopet och lärandet inte förklaringar till vad lärjungaskapet är. Utan det är två ytterligare delar till lärjungaskapet. Skillnaden är kanske inte jättestor. Men flytten av kolonet gjorde att jag fick upp ögonen för detta. Och jag skulle vilja driva min tanke något ytterligare kring vad vårt uppdrag är. Uppdraget är inte ett, utan tre. Fast de tillsammans ändå ett. Ungefär som treenigheten, den här söndagens tema. Gud är en, fast tre. Hur ska man egentligen förklara treenigheten? Behöver man förklara den? Jag tänker treenigheten som ett team. Till skillnad från en grupp. På samma sätt som ett fotbollslag kan vara antingen en grupp spelare som individuellt är bra var och en. Eller ett team där alla jobbar tillsammans för lagets bästa. Teamet känner varandras olikheter och styrkor och svagheter och tar fram det bästa hos var och en. Där är treenigheten, Fadern, Sonen och Anden. Olikheter som kompletterar varandra. Åter till uppdraget. Gå ut och gör lärjungar till mig av alla ni träffar på, när och fjärran. Märk dem med dop i Faderns, Sonens och den helige Andens trefaldiga namn. Lär dem sedan att leva så som jag har sagt er. Låt oss titta på de här tre delarna var för sig. Även om jag precis sa att de hänger ihop och kompletterar varandra. Lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Eller lär dem att leva så som jag har sagt er. Upplever ni någon skillnad i de formuleringarna? Jag tar dem igen. Lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Lär dem att leva så som jag har sagt er. Jag kan tycka att i den första formuleringen från Bibel 2000 så är det lite att jag kan bocka av på ett tydligare sätt. Nu har jag lärt dem att hålla alla de buden. Check på det. Att lära dem leva så, det är en längre process. Inte lika mycket pekpinnestyrd. Så det ska du göra för att leva hållbart. Utan vi ska lära oss att leva i det här. Och det tycker jag visar på en viktig sak. Kristen tro är inte en teologi man lär sig. Nu kan jag detta. Utan det är en relation som tar sig uttryck i mitt sätt att leva. Och hur mycket den tar sig uttryck, det beror lite på mina tvivel eller hur mycket jag är beredd på att satsa. Nästa del, dopet. Det kommer jag att prata mer om i nästa söndags gudstjänst då temat är vårt dop. Men något vill jag säga om det redan nu är. Det står döp dem. Det står lär dem. Det står gå ut. Det kan vara så att missionsbefallningen lätt blir kravfylld. Att jag ska göra så, jag ska döpa dem, jag ska lära dem, jag ska gå ut. Och vem är jag som kristen om jag inte döper någon, lär någon eller går ut? Här är det ju skönt att läsa att några tvivlade. Jesus kommer till dem ändå. Visst är det så att vi ska gå ut och vi ska döpa. Men det är underordnat detta att bli döpt. Kristen tro handlar främst om vad vi är, inte vad vi gör. Och jag tycker det blir tydligt när det i The Message står märk dem. Även om det fortfarande handlar om mig som utövare än de som mottagare. Hemma så läser vi just nu Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta. Jag vet inte hur väl ni kan berättelsen. Men jag ser framför mig när Körsbärsdalens förrädare Jussi uppe bland bergen får Katlamärket inbränt i bröstet för att visa att han tillhör Tengil. Han är den här förrädaren. Dopet är inte lika brutalt som att fått brännmärke inbränt i bröstet. Men det har samma effekt. Dopet är den märkning som vi får som visar på vem vi tillhör. Och då spelar det egentligen roll, mindre roll vem det är som döper, utan mer vem jag är som blir döpt. Eller kanske allra mest om vem det är jag tillhör, vem jag döper mig till. Till sist, gå ut och gör alla lärjungar till mig av alla ni träffar på, när och fjärran. Här justerar Jesus det han tidigare sagt till lärjungarna. Tidigare när han har sänt ut dem, då har han sagt att gå endast till det judiska folket. Nu breddas detta och så att lärjungaskapet erbjuds till alla. Och jag har tidigare varit inne på att kristen tro är en relation mellan mig och Gud. Och det är det. Men det kan inte stanna där. Gud är till sin natur gemenskap. Gud skapade oss till att leva i relation med honom. Men också med varandra. Jag kommer tillbaka till detta med en grupp individer kontra ett team. Gud är en i treenigheten. Gud har skapat församlingen, eller menigheten, som de kallar det i Norge. Den mänskliga enigheten. Jag tycker det är ett fint namn. Vårt uppdrag är inte att omvända enskilda människor till enskilda kristna. Men att vi ska skapa en mänsklig enighet, en menighet, församlingen till Guds avbild. Och slutligen den fjärde delen i missionsuppdraget. Det som står efter de här tre punkterna. Jag kommer att vara med er när ni gör detta. Dag efter dag efter dag. Ända till tidens slut. Vi står aldrig ensamma i detta. Jesus är med oss. I vår framgång, i vår motgång. När vi faller och när vi reser oss upp. Låt oss be. Tack Jesus för att du alltid går med oss. Tack för att du hjälper oss upp när vi faller. Hjälp oss att våga satsa fullt ut på dig. I Faderns, Sonens och den helige Andens trefaldiga namn. Amen. Då får vi lyssna till sång igen.